Jaha, första avsnittet för 2025.
Ja.
Smaka på den.
Ja, det känns speciellt.
Känns det lite fräscht och spännande och sådär, till och med.
Ja, men det gör det. Alltså, vi går in i ett nytt kapitel på något sätt.
Ja, det är ju alltid kul med nya år på något sätt. Trots att man bara går från en tisdag till en onsdag så är det som att någonting händer.
Visst, jag har aldrig tänkt så riktigt. Det är ju faktiskt så.
Exakt så är det.
Men att man gör det till något så pass mycket större.
Mänskligheten behöver något liksom någon avgränsning på något sätt.
Ja, men visst är det lite så.
En ram att hänga upp allting man gör på.
Att det är ju, alltså helt ärligt nu så har jag aldrig tänkt så som du sa nu, att vi går egentligen bara från tisdag till onsdag. Men tror du att det är att vi behöver det? Vi behöver ett avslut, vi behöver en ny start, vi behöver på något sätt hoppet. Det kommer bli bättre. På onsdag kommer det bli bättre.
Det är endast självbedrägeri med hjälp av siffror.
Ja.
Men det är väl bra att det fungerar så. Vi får ju liksom kategorier av liv att utgå ifrån. Nu startar ett nytt musikår. Liksom.
Fast ja, men visst är det så.
Allting som släpps nu var ju klart redan 2024, så att det har ju egentligen inte med något nytt att göra.
Nej.
Men att hjärnan får fungera så.
Ja, och det är väl skönt att liksom få sätta punkt.
Och starta nytt.
Ja, vi vänder blad och så kör vi igen bara.
Men eftersom det här är Musikrådet som jag som heter Micke Mjörnberg och du som heter senior Ricky Holmqvist driver här för vårt eget höga nöjes skull. Så vi har ju aldrig jobbat med säsonger. Vi bara löper på. Det här är avsnittet 154. Vi har aldrig sagt så här, nu är höstsäsongen slut, nu startar vårsäsongen. Utan vi bara existerar.
Ja, men så är det ju. Det här avsnittet hänger ihop lika mycket med avsnitt 17 vi gjorde till exempel. Det finns ju inga, vi jobbar inte med kapitel.
Nej, men avsnitt 17 måste ju ha varit ett legendariskt avsnitt.
Ja, jag tror det var jättebra, tror jag.
Helt övertygad om det.
Det också.
Men ska vi ägna det här 154 avsnittet åt att vara klassiskt framåt och bakåtsträvande, eller hur ska vi lägga upp det?
Ja, men jag tänker lite att vi jobbar med arbetsnamnet Backspeglar och spåkula.
Okay.
Lite så. Jag minns ju, och det här är ju också så typiskt Musikrådet, jag minns ju när vi gjorde vårt fantastiska, episka julavsnitt att vi sa att, nej men vi hinner ett till.
Det gjorde vi inte.
Vi kör ett till innan 2024 tar slut, men det gjorde vi ju inte. Nej. Och så sitter vi här nu och det har hunnit fylla på ganska mycket i säcken som vi skulle behöva prata om.
Mm, det gör ju alltid det. Det tycker jag att det gör, även om det bara ligger 2 dagar mellan inspelningarna.
Ja,
det är nästan alltid så där att man stänger av micken och så, nej fan det där.
Ja, men exakt så är det ju. Och så sitter vi och pratar med varann timmarna innan vi ska spela in och så känner man själv att fan, har vi egentligen något att prata om idag? Och sen så visar det sig att oj, det rann visst över, så mycket var det.
Mm. Men en sak är alltid konstant i alla våra avsnitt. Det är en punkt som vi strax kommer till. Men innan vi kommer till den punkten och innan vi kommer till backspeglar och spåkulor och allting, vad fan du nu pratar om, så finns det en sak jag måste ta med dig. För det var ju någon, nu kommer jag inte ihåg när, men någonstans mellan vårt senaste avsnitt och nyåret. Så, eller om det var, jo, det måste det ha varit, eller efter nyåret. Ja, någonstans mellan vårt senaste avsnitt och det här avsnittet, i alla fall, så dök det ju upp en skiva som jag vet att du har längtat efter i 20 år.
Ja.
Nämligen Peggy Lejonhjärtas uppföljare till Sista Styvens trappor heter den väl?
Viskningar och rop.
Viskningar och rop heter plattan, ja, just det.
Just det. Men den Sista Styvertrappen, fantastisk. Ja.
Men det har ju pratats om att den skulle komma, den här uppföljaren som har varit klar i 100 år men aldrig släppts. Men sen plötsligt så bara låg den ju där.
Ja.
Om sommaren 06 och följande höst, vilket ju är en alldeles briljant titel.
Jag
älskar den titeln.
Ja, den är jättefin.
Men den bara låg där utan att jag hörde ett ljud från dig. Så jag tror nästan att jag lyssnade på den före dig.
Ja, men det tror jag också. Det var mitt under våran julturné som vi gjorde.
Värdelös tidpunkt att släppa en skiva på.
Ja, men så jävla typiskt Peggy Lejonhjärta.
Det var säkert genomtänkt.
Ja, det tror jag också. Nej, men de hade ju gått ut på sin... De har ju skaffat en Instagram nu.
Mm.
Med tanke på att det har hänt lite med bandet det här året. Och då stod det egentligen bara kort och gott att från och med imorgon finns våran skiva att strömma. Så klart, slut på meddelandet. Så, men de hade ju tryckt upp den i vinyl också. Mm. Så den gick ju att köpa på den här spelningen de gjorde.
Ja, just det. I Stockholm där på en onsdag. Eller vad det var.
Ja, det var en onsdag, ja, precis. Och den finns, tror jag, att köpa, eller om den är slutsåld nu, men så. Men ja, det var så kommunikationen gick. Imorgon släpps den. Och sen slut på meddelande.
Och min fråga utifrån det är ju givetvis då, vad tyckte du? Levde den upp till förväntan? För jag tyckte att den var bra. Jag blev väldigt positivt överraskad.
Ja, men det blev jag också, för att den låter ju väldigt olik viskningar och rop.
Den är mycket, mycket mognare.
Mycket. Då viskningar och rop är lite så här ungdomlig, ungdomskärlek typ. Stora drömmar, längtan, brustna hjärtan, fylla, ja men så. Så är ju andra skivan otroligt mycket mer mognare både till ljud och text.
Mm.
Det är ju mer blåögd soul än vad man trodde det skulle vara. Man trodde det skulle fortsätta på lite det här gitarr, indie, popstuket så. Men nej, de tog ett ganska stort kliv från skiva 1 till 2 skulle jag säga.
Men vad jag förstår så har den här skivan varit klar väldigt, väldigt länge. Men det känns ju lite som att det kanske är nykomponerade texter, eller? För att jag menar, om det nu skrevs ganska tätt in på första plattan så borde ju inte texterna kunnat mogna så mycket då.
Vad jag har förstått så har det legat klart. Alltså det är ingenting som är nygjort. Allting har liksom... Ja, det är autentiskt så att säga.
Det är ju ännu mer fascinerande i så fall.
Ja, det är det ju. Sen har inte jag forskat jättemycket det här. Men jag tror att det är så att allting liksom var klart.
Mm.
Och bara väntades på att få tryckas och ges ut. Men att det inte hände.
Mm. Jag fick lite så här Money Brother-vibbar.
Ja, jag är helt enig. Första Blood Panic-skivan där. Mm. Ja, absolut. Och det hade ju varit ganska coolt. Alltså nu, det här är ju spekulationer och det är ju det vi gör så fantastiskt jävla bra.
Killgissar deluxe.
Ja. Nu vet jag ju inte riktigt när i tiden den här skivan skulle ha kommit ut. Om det är före eller om det är efter Blood Panic-skivan. Men hur hade liksom musikkartan ritats då?
Mm.
Om de hade fått släppa den här. För det verkar ju ändå som att Sverige var ganska så mottaglig för en sån här typ av soulig skiva. I och med att Money Brother gjorde succé.
Ja, det kanske hade varit fler än bara Ricky Holmqvist som lyssnade på Peggy Lejonhjärta då.
Ja, eller kanske hade Peggy Lejonhjärta-fansen tyckt att men vad är det för skit?
Eller så hade Kisa sluppit kuska runt med varenda stor artist i Sverige och kunnat fokusera på sitt eget.
Ja, men lite så. Och hade liksom Peggy Lejonhjärta varit ett av liksom Sveriges största band idag. Jag vet inte, det är jätteintressant för att det är ju en otrolig musikalisk utveckling från skiva 1 till 2. Det är liksom ett av de största stegen jag har hört, tror jag, någonsin från en svensk artist. Så.
Ja, det var överraskande faktiskt. Ja. Att, oj, låter den så här?
Ja, och det var ju också med lite så här vånda som man ville lyssna på. I och med att jag har viskningar och rop så otroligt högt på min lista över fantastiska skivor.
Mm.
Skulle man då bli besviken? Var det ett hopplock av låtar? Eller var liksom, men den är ju fantastisk och titeln är ju otroligt häftig.
Ja, den är lysande.
Ja, det är en jättefin skiva.
Men bortsett från Peggy Lejonhjärta, vad har Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast?
Som sagt, det har ju varit och farits på julturné till vårat grannland i väst. Så det har blivit en hel del bilåkande fram och tillbaka och upp och ner i landet. Så det har ju blivit en hel del såna här Spotify-lister vi har pratat om.
Mm.
Där allt bara går runt och runt och runt. Men det är faktiskt en låt som jag skulle vilja plocka ut som har dykt upp både nu och då på de här listerna. Oavsett vad det är man lyssnar på för lista eller vad listan heter, så är den liksom ständigt återkommande och den har fastnat. Och jag vet att det är en artist som du pratade om, som du var och såg, nämligen Tarantula Waltz.
Ja just det, det var en trevlig spelning där i början på december någon gång.
Precis, den här duetten som han gör med Markus Krunegård.
Till hälften människa, till hälften moderat.
Exakt. Den har dykt upp och fastnat hos mig och är en väldigt, väldigt fin poplåt.
Mm.
Den gillar jag väldigt mycket och den har spelats väldigt mycket.
Vad är det som gör att den slår an tonen då?
Ja, men det är någonting i själva uttrycket där. Jag tycker att det sjungs, du vet det där som vi har pratat om och det där som jag gillar när man sjunger liksom med hjärtat utanpå.
Ja, men det finns en desperation i den, det kan jag hålla med om faktiskt.
Och jag har ju liksom, jag minns när jag läste recensioner om den här skivan, hur den liksom uppkom. Där, nu låter det ju jättetönt att säga Tarantula Waltz, han heter ju inte så på riktigt.
Marcus Svensson.
Heter han så?
Jag tror det.
Okej. Utan Marcus Svensson kände ju då ett behov av att uttrycka sig på svenska i de här låtarna. Jag minns att det var något sjukhus.
Ja, han låg väl inne, kommer jag inte ihåg vad det var, men det var någon sjukdom som sjönk in honom.
Och det tycker jag hörs i låtarna, att de är skrivet ur, som du säger, en desperation, en lust att, ja men det här, jag måste få ur mig det här, jag måste berätta det här.
Mm.
Och det hörs tycker jag.
Mm. Sen har inte jag...
Ja, sen har inte jag lyssnat igenom hela skivan eller EP:n eller skivan eller vad det nu är. Men just den här låten, absolut, det hörs så tydligt att jag har någonting att säga, snälla lyssna.
Mm.
Så det gillar jag i den låten.
Tycker Krunegård passar rätt bra in i den också?
Ja, det tycker jag. Han börjar ju bli en liten sån här pop-tomte som dyker upp lite här och var. Men jag håller med.
Ja, det, man får vara försiktig ju... så man inte är med på för många ställen, för man kan rätt lätt slita ut sig. Liksom, eller...
Ja, och liksom det här, den här stämpeln att okej, vi har Markus Krunegård med succé. Nej, det är ju inte alltid så. Det behöver ju inte alltid vara så. För övrigt så dyker han ju även upp på Peggy Lejonhjärtas andra skiva.
Ja, det gör han. Och den låten hette också något sånt där utstuderat sprutluder eller något.
Heartbreaker?
Så nej. Var det. Jo, oh, så var det nog.
Sprutluder. Från sprutluder till Heartbreaker. Ja.
Typ samma.
Helvete, börjar vi 2025 med ett sprutluder. Ja.
Uppenbarligen.
Woo! Okej, okay. Så alltså det är givetvis bland mycket, mycket, mycket annat så är det den låten jag vill plocka ut ändå.
Mm.
Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jo, det var ju lustigt att när du pratade om Peggy Lejonhjärta att du sa liksom det här att den stora utvecklingen från skiva 1 till skiva 2, att man väldigt sällan hör det. För jag har ju såklart lyssnat på en skiva 2 där utvecklingen
nu ska ju du bräcka mig här.
Inte är särskilt stor alls.
Nej, okay.
The Halo Effect har ju slutligen släppt sin andra platta March of the Unheard.
Den har
varit uppskjuten och den har väntats på och så vidare. Nu är den ute och den låter ju exakt som man tror att den ska låta. Det är ett band som har sin formel, som vet hur de ska skriva sina låtar, som har gjort en svinbra platta, proppad med bra hantverk och melodier, men som inte är i närheten av den eufori som fanns liksom på första skivan.
Nej.
Som de hade suttit där och bara haft skrivarglädjen under corona liksom.
Just det, det var en coronaskiva. Ja,
jag tror det i alla fall.
Men, eller ett coronaprojekt.
Ja, men det var ett nytt projekt då i alla fall. Ja. Liksom, ska vi göra det här bandet? Ska vi starta det här bandet? Ska vi spela vår gamla Göteborgs metal?
Just det.
Och jag menar, debuten lär väl ha sina liksom, problem där också. Men den, alltså, den kommer ju, om man jämför så kommer ju uppföljaren, när den är i exakt samma stuk, aldrig vara lika bra.
Nej,
det är kul med nya låtar liksom, men,
ja, alltså jag minns ju fortfarande din eufori när du pratade om det här projektet.
Ja, och första låten Shadow Mind som kom där, ja. Var så, vad i helvete är det som händer?
Ja, och det är klart att man aldrig kommer nå dit igen, för det är ju ett ganska häftigt projekt för att vara lilla Sverige.
Ja, fantastiskt.
Blev du besviken eller blev du lite så här, jaha?
Nej, alltså den levde upp till förväntningarna. Jag hade inte förväntat mig att den skulle välta min värld en gång till. För det går inte, liksom. Sen, jag kan vara lite besviken på hur den är producerad, för jag tycker att den är för slikt producerad. Det är för varmt och för polerat. Okay. Jag hade velat ha lite mer smuts och elakhet i det hela. Mm. Lite ondska. Men det är ju bra låtar, det är fantastiskt hantverk, det är proppat med snygga melodier.
Ja. Så, och det är samma konstellation den här skivan som förra.
Jajamän. Och liksom, bra är det ju. Men jag slås lite av det här, jag tänker liksom ett steg längre, och det känns som att, men det här var ju verkligen ett projekt som kom från sidan. Som man hade kunnat göra liksom något speciellt med, något liksom sådär. Men nu känns det som att de har fastnat. Det här är gamla hårdrocksgubbar. De vet inte hur man gör på något annat sätt. Så de har fastnat i det här skivbolagsmaskineriet. Hjulet som snurrar. Man släpper platta, man åker på turné. Man rullar på som tänket alltid har varit. Mm. Jag tänker att det här var ju ändå ett band som föddes ur något lekfullt. Som spruttade ur sig sitt första av ren lust liksom. Varför inte bara skita i allt det där, och, ja, men vi släppte en singel här och, ja, men vi gjorde den där one-off-spelningen där. Att man hade kunnat tänka sig att, ja, men det här gör man med lite, ja, men inte nytänk, men med lite utifrån lust istället för det här trötta jävla skivmaskineriet. Men det känns som att de bara har blivit ytterligare en kugge som har kuggats i det där. Lite ålderdomliga på något sätt.
Jag läste någonstans att de skulle ut på sin första headline-turné, såg jag.
Ja, och det har ju byggts upp genom åren nu med att den förbandsturnén och sen den förbandsturnén. Precis. Och nu är det dags för den första headline-turnén. Och så.
Ja, det känns ju som att de är ett riktigt band nu då.
Ja, men precis. Ja, men de går i exakt samma fotspår som alla deras tidigare band har gjort.
Nej, men jag håller med. Faktiskt, för det hade varit lite mer intressant om det hade varit lite så som du säger, att vi gör väl vad vi vill liksom. Vi behöver inte göra det här, utan vi gör det för att vi vill.
Ja, precis. Mer lust, mindre maskin.
Ja, vi gör den här spelningen i Stockholm, eller vi gör en spelning i Göteborg, lite sådär. Vi gör Sweden Rock, alltså så, för att vi vill, vi känner för det.
Vi gör en turné, vi kan göra en turné, men oj, vi råkade släppa tre nya låtar medan vi var på turnén.
Ja, men
skiva,
precis.
Fuck that, liksom.
Ja.
Jag hade önskat mer sånt om musikbranschen överhuvudtaget. Men den plattan, den är ju bra såklart, och jag har lyssnat på den. Sen har jag också lyssnat en hel del på ett gammalt bekanting som vi har pratat om i podden tidigare för många år sedan, Madrugada.
Just det.
De är väl norrbaggar, va?
Sivert Höjem och gänget. Ja,
exakt.
Det stämmer bra.
Så perfekt musik att sätta på när man går hemma och pular. Som,
ja, det är det.
Han har ju en fantastisk röst. Men jag har verkligen slagits av att Sivert Höjem har ju en röst som inte ligger särskilt långt bort från Eddie Vedder.
Ja. Ja.
Och vi hade liksom gäster här vid något tillfälle och spelade det där. Och det var ett stort Pearl Jam-fan som var på besök. Och han sa, fan, är det här någon så här Pearl Jam-låt som jag inte har hört? Eller det här är väl likt.
Ah, intressant.
Så nej, det är Madrugada. Liksom så där. Och sen trollade algoritmen lite med oss och kuppade, det var väl liksom shuffle som rullade och sen tog väl Madrugada-låtarna slut kanske eller något. Så, en av låtarna från Into the Wild-soundtracket som Edvedder gjorde dök ju upp direkt efter Madrugada då. Och då blev det lite såhär mindfuck. Jag bara, är det Vedder eller är det Höjem eller nej, det måste vara Vedder.
Intressant, det har jag faktiskt aldrig tänkt på riktigt.
Där hade vi lite huvudbry ett tag.
Vilken rolig musiktävling. Höjem eller Vedder?
Ja, precis. Underbart.
Nej, men jag kan förstå vissa låtar. Så, för det är ju det här lite sjunga med stängd käke liksom så.
Mm.
Och sjunga direkt från halsen typ.
Och mycket känsla i rösten.
Ja, men precis. Sen skulle jag väl inte ställa mig i Oslo och dra den referensen. För Sivert Høyem är ju på en pedestal.
Ja, men musikmässigt är det ju inte heller riktigt samma.
Nej, det är det
kanske
absolut
mer
inte.
Uttrycket liksom. Även om Madrugada har ju faktiskt några skräniga låtar, men Pearl Jam är ju betydligt mer grunge-skrän än vad Madrugada är.
Jag vet inte, de var väl verksamma lite under samma tidsepok där, kan jag tänka mig, va?
Ja, det där vet du bättre än mig.
Ja, men jag tror nog det. Jag tror nog det. Eller för sig, båda är ju fortfarande verksamma. Så.
Absolut. Men det är vad jag har lyssnat på. Lite melodisk Göteborgsdöds och lite norskt vemod med Eddie Vedder-touch.
Men Om jag får vara så fräck och låta oss stanna kvar vid norska artister.
Absolut.
För det var så att, som sagt, det firades jul i Norge. Och jag har en tendens att få skivor i julklapp.
Alltså fysiska skivor?
Fysiska skivor, ja. Vinyler.
Nej, det har jag sagt. Norge ligger alltid lite efter.
Visst är det så. Och oftast är det så här med norska band som liksom, det här måste man höra, det här måste man lära sig om man vill lära sig något om norsk musik.
Mm.
Så, det har fått en mängd bra plattor genom åren. Och i år då, eller förra året ska vi säga, denna jul, så fick jag en skiva med en artist som heter Per Bergersen.
Aldrig hört talas om, men nej, det är väl för att han är norsk.
Ja, lite så. Och jag tittade på skivan och liksom så här, åh, tack så jättemycket, liksom, vad är det här? Och fick då besked om att, ja, men jag ska berätta. Jag tänkte, jaha, nu är det ju något speciellt här då. För att Per Bergersen är ju absolut inte ett hushållsnamn i Norge.
Nej, okej, inte ens det.
Nej, inte alls. Utan det visar sig då att Per Bergersen var en artist från Röros. Någonstans, jag tror det är ganska långt upp i landet.
Ja.
Och var väl liksom en strugglande artist som spelade, spelade in och turnerade runt och liksom spela som fasan och började bygga upp ett följe och liksom började få rykte om sig som en ganska intressant artist. Det var liksom, det var skränigt, det var punkigt, men det var på något sätt texter med lite eftertanke. Med, han hade en ganska skarp penna ändå.
Var han liksom Stefan Sundström eller Johan Johansson eller någon sån där liksom?
Ja, men alltså, ja, mer så än liksom Plura och Lemark.
Mm. Det fick vara lite raffa kanter.
Ja, det är väldigt raffa kanter. Så. Och den här Per då, han började ju att få sig ett följe. Folk började ju förstå att det kanske är något stort på gång här liksom. Jag tror han släppte sin första, eller ja, det började spelas hans musik då vid typ 83.
Mm.
Och sen då gjorde han sin största spelning i Röros i juni 90.
Ja.
Sin största spelning, massa folk, och det skrevs om den här spelningen att den var liksom, nu det här är något stort på gång nu liksom.
Fick, liksom vändpunkten.
Ja, fick lysande recensioner, och var liksom, du vet såhär, djungeltrumman blev direkt en snackis. Per Bergersen är the next big thing. Dagen efter sitter han och hans polare i en lägenhet och super, då menar jag verkligen super. Båda har väl typ över 2, någonting i promille. Var då denna Per Bergersen säger till sin kompis, skjut mig. Och kompisen bara, va? Ja men skjut mig. Ja ja, okej. Okay. Så kompisen skjuter honom till döds. och liksom där slutar berättelsen historien om Per Bergersen.
Ja, det var ju också en historia.
Ja. Och sen är det då någon snubbe som har tagit och gjort till sin livsuppgift att ta såna här artister som Per Bergersen och andra och samla material, för att det fanns ju otroligt mycket inspelningsmaterial, för han spelade ju in väldigt mycket själv.
Mm.
Och ge ut det här så att folket faktiskt får reda på vem den här Per Bergersen var.
En riktig kulturgärning då alltså.
Ja men det är det, och det, han har gett ut massa olika artister, och i den här skivan då så finns det en berättelse om vem Per Bergersen var och hans livsöden och vad som hände och lite så. Så otroligt intressant, men så sjuk historia.
Verkligen.
Och det är ju inte som, direkt drogs ju mina tankar till liksom det här Pelle i Mayhem som sköt sig och allt sånt. Men det här är ju liksom något helt annat. Det är ju två kompisar som sitter och super, och han har precis haft sin största spelning någonsin, och nu kommer det hända, nu liksom. Så bara, nej, skjut mig.
Men man hade ju kunnat tänka sig att det postumt då blev superstort då. Han har haft den här spelningen, djungeltrumman har börjat trumma och så dör han. Då borde det ju ha blivit liksom såhär, varenda jävel ska lyssna på Per Bergersen.
Ja,
jag fast vet det inte kanske riktigt var en annan tid då. Det fanns inte liksom streamingtjänster, och det var liksom inte, fanns det inte plattor ute heller, så var det ju kanske inte så lätt att bara...
Nej, precis.
Ja, men för det är så fort en artist dör idag så går ju den artistens streams upp på plattformarna för att alla ska lyssna. Hade det varit idag så hade väl den storyn blivit gigantisk och alla hade lyssnat på Per Bergersen.
Ja, nej, och vad jag har förstått också så är det ju det finns ju ganska många som tycker att, som delar med sig av sitt material som de har, att okej, okay, jo men självklart ska det här spelas in och delas vidare till världen liksom.
Mm.
Och sen är det en ganska stor del som sitter på sina demokassetter och säger att nej, det här ska vara där det är liksom. Det ska inte ges ut.
Det ska inte skändas genom att lite komma så till allmänhetens betraktelse.
Per Bergersen alltså. Det är...
Intressant story.
Mm, väldigt intressant story.
Men om vi ska titta lite i backspegeln så vet jag att en av punkterna som du har satt upp kring 2024 var minnesvärda spelningar.
Ja.
Och en av mina tidiga spelningar förra året var ju faktiskt hyllningskonserten till Le Marc.
Ja.
Som jag vet att du nu har suttit och glott på tv.
Ja, det har jag.
Så liksom, har du någon input kring det att komma med som inte jag kom med i det avsnittet då, som jag inte kommer ihåg vilket det var, men det var i januari, februari någonstans förra året.
Ja, det släpptes väl i början på januari här. Och jag får väl börja med att säga att ja, jag är väl medveten om att det är inte samma sak att sitta hemma i tv-soffan som att vara på plats. Det är jag väl medveten om. Men spontant...
Men jag kan ju känna att jag har bara sett klipp ifrån själva konsertfilmen. Och där kommer man ju mycket intimt närmare än vad man gjorde på plats, eftersom det var Tele 2 Arena med 7000 mil mellan publik och scen. Och det, liksom, när jag såg den där klippen kände jag att men det där är väl inte spelningen jag var på.
Nej, det kan jag också tänka mig. Att man kommer betydligt närmare. Och det var ju precis som du säger det här med den här jävla Tele 2. Att det är ju vissa gånger under spelningen som du hör liksom ekot.
Mm.
Du hör hur ljudet studsar. Och om det då dyker upp i liksom på en sån här inspelning så kan jag ju bara tänka mig hur det lät för vissa när man är på plats.
Ja, sånt men, bygger ju jävligt mycket på var i arenan man sitter.
Ja, så är det ju definitivt. Men en sak som slog mig, och här får du jättegärna rätta mig om jag har fattat fel. Ganska stel stämning.
Ja, alltså det var inte så att det var väl vid några tillfällen som det blev lite så här euforiskt och folk upp på fötterna och allting sådär, men annars var det väl lite, ja, det, lite stiff. Men det kanske hängde ihop med leveransen från scen också.
Jo, men det var lite pliktskyldig handklapp och lite så, men det var ju under vissa låtar där artisterna liksom bjöd upp till lite allsång och så, och det tyckte jag inte att det, ja, så. Man var väl lite så här. Man sjöng lite där man satt, typ.
Ja, typ så.
Ja. Men ja, själva tolkningarna då. Vissa tycker jag gör det ganska bra. Oskar Lindros tyckte jag gjorde en ganska bra ända till september.
Mm, det har jag för mig. Jag har glömt bort det där lite exakt.
Ja, Lisa Nilsson tyckte jag var ganska cool.
Ja, men hon är ju proffs ute i fingerspetsarna.
Ja, men det märks ju också. Iris Viljanen tyckte jag var lite så här charmigt nervös. Thomas Andersson, jag vet inte.
Han tyckte ju att det handlade mer om honom än om Lemark. Så att det, det är väl som vanligt när han är med. Det blir ju alltid så att det handlar om honom.
Ja, han är ju en bra historieberättare så, men på något sätt så tar det ju alltid en liten vänstersväng och kommer att handla om honom. Så är det ju. Jag tyckte att Mauro Scocco och Lisa Nilsson gjorde en ganska fin duett ihop.
Mm.
Plura var ju...
Tjock.
Plura var Plura. Jag tror det fanns en anledning till att Thomas Andersson vi sa att är du okej med mig och köra det här? För att man vet nog inte riktigt vad som ska hända när Plura sitter på en scen.
Nej, längre.
Längre. Men en sak som var ganska, som jag såg nu i efterhand, idag här när vi skulle spela in, så såg jag på Instagram att Peter Lemark hade lagt ut på sin Instagram att ja, ni som gillade den här hyllningskonserten eller tolkningskonserten, ni kan gå in på YouTube och kolla på min sista konsert. Och det var lite som att så här ska det låta. Ni kanske ska gå in och titta på det istället. Givetvis var det inte menat så, men ja, lite intressant.
Mm.
Och det kanske ni också ska göra. Den finns, om ni söker på Peter Lemark på Skeppsholmen, så dyker hans sista konsert upp. Det var någon, vad fan hette den? Stockholm Music and Arts Festival eller något
så hette det nog, ja, precis.
Då han gjorde sitt sista live-framträdande. Men... ja, alltså det var väl en... hyllningskonserten var väl okej.
Ja, men det tror jag det var min slutsats också.
Ja, jag tror man eller jag hade byggt upp ganska stora förväntningar.
Skulle jag ha lyssnat på vad jag sa?
Jag vet. Och då kan man ju också ställa sig frågan, hade konserten blivit bättre om den nu hade varit på Cirkus?
Ja.
Det tror jag med faktiskt. Men det är ju kul när han... Thomas Andersson vi i början säger att hej, jag heter Thomas Andersson vi och jag har gjort tidernas största felbokning.
Ja, det var lite roligt. Men apropå Cirkus och artister som har lagt av, så Melody Club kommer ju tillbaka i november i år för en spelning
det.
På Cirkus just.
Ja, och vi satt liksom och pratade om det. Jag vet inte varför det dök upp så jävla mycket, men det var väl en sån här lista, men jättemycket Melody Club.
Det är så mycket hits.
Det är så mycket hits. Och jag har sett dem några gånger live. Jag minns att de var förband till Kent på någon turné.
Ja, och The Ark också någon gång, tror jag.
Jag tror, alltså jag kan ha fel nu, men att det var både The Ark och Melody Club.
Kan det nog ha varit?
Jag är inte helt säker, men det kan ha varit så. Men visst, vilka hits!
De gjorde mycket klubbspelningar och sånt också, vet jag. Jag har sett dem många gånger.
Ja,
festivalspelningar. Det var ett så här liveband som skiftade lite. Ibland var det svinbra, ibland var det rätt trött. Så man, ja. Det var nog lite dagsform.
Men, och de sållades ju in i den här Växjöpoppen som hade någon slags, det var lite syntigt, det var lite dansant.
Mm.
Ja, det hade varit kul att se den spelningen faktiskt.
Ja, du känner ju någon som ska det.
Ska du det?
Ja, det är klart jag ska.
Ja, men det är klart att du ska. Herregud.
Det blir nice. Men om vi gräver vidare i det här då. 2024 är slut. Vad minns du?
Alltså, jag satt och grubblade lite över så här spelningar. Jag tror 2024 var nog det året jag hade, vad säger man?
Färskt.
Färskt, säger man det. Färskt spelningar. Det blev liksom inte så mycket konserter. Men ändå, om man ska plocka ut något, så är det ju min premiär på en hårdrocksfestival.
Du var ju på många ton av rock där i
många
Norge.
Ton av rock, ja. Och det var ju något alldeles extra. Det var häftigt. Det var en otroligt cool upplevelse. Med Tool och allt vad det nu var.
Mm.
Så den får man väl ändå plocka ut som en ganska stark höjdpunkt ändå.
Som fenomen då, själva festivalen i sig. För jag vet inte, du kanske inte håller med, men jag kan uppleva att hur bra spelningar ett band än gör på en festival, så blir man inte så där liksom överväldigad som man blir av ett bands egen solokonsert när man går hem och reflekterar över spelningen. För att 5 minuter efter den här fantastiska spelningen på en festival ser man något annat band. Mm. Och dagen innan såg man något annat fantastiskt band. Mm. Och dagen efter ser man något annat band. Så att man blir liksom så här övermatad. Kontra om du går på en spelning med ett band och bara blir knockad och sen går och funderar på den i flera dagar.
Mm. Nej, enig. 100%. Och egentligen de enda gångerna som man har plockat med sig en festivalspelning så, det är ju när du och jag var på Puttiparken. När de här super, alltså det året, de helt jävla stört.
Vad var det? Håkan, Kent och Winnerbäck avslutade
Tåström,
varsin dag. Tåström, Kent och Winnerbäck var det, avslutade varsin dag.
Det är ju helt sjukt.
Ja, den var inte en dålig line-up med svenska matmet.
Nej, och då blir det ju så när Tåström avslutar, ja men då går du hem och reflekterar. Hade han spelat 2 timmar tidigare och du hade fått se 2 andra artister mellan Tåström och det att du går hem. Det blir ju något annat såklart.
Mm.
Men absolut, jag håller med till 100%, och det är ju också lite så med festivalspelningar att de är ju bokstavligen talat ett stopp på vägen.
Mm.
Snarare än att du gör en regelrätt spelning på ett ställe där dina fans, dina lojala följare har betalat för att komma och se just dig.
Nej, precis.
Det blir ju någonting helt annat. Så det är ju väldigt få festivalspelningar man har plockat med sig genom åren som har varit så här, den kommer jag att plocka fram en vintrig, höstig dag och tänka på.
Mm. Nej, jag håller med.
Så är det absolut. Och med det sagt så skulle jag även vilja plocka med mig Money Brother.
Ja, den vet jag du pratar om som en febrig...
Ja, en solig... Jag vet inte fan är det var. Om det var en solig höstfredag. Otroligt bra spelning. Samma sak där, inga liksom förväntningar, inga nya låtar han hade släppt eller något, utan bara så här, vi ska göra en turné.
Mm.
Och det blev otroligt bra. Och som jag sa då när jag pratade om den här sista, att det var en premiär. Eller om det var en andra spelning, jag minns inte. Men det var fortfarande lite haltande, lite oklart, om man säger så. Och det gav liksom den här extra nerven till spelningen.
Mm.
Det var på riktigt. Det spelades fel, det garvades bort. Ja, men det gavs lite blickar hit och dit sådär. Att, ska jag in nu? Nej, alltså så.
Det hände i nuet. Det var inte skriptat. Alltså, man älskar det där. För alldeles för mycket livemusik nu är ju. Det är samma setlist en hel turné och den där lampan ska blinka där. Ja. Och så är allting liksom precis. Som ett regisserat skådespel. Ja. Det blir inte organiskt.
Nej. Och det gör ju som publik att man känner att man är här och nu, vilket är ganska häftigt. Och sen får jag väl även plocka med mig Jonossi-spelningen, som jag tyckte var väldigt mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara.
Ja.
Att Jonossi liksom 2024 skulle kunna vara så bra, trodde jag nog kanske inte.
Men det är ganska kul det här att även om det inte blev så många spelningar 2024 så vi gick ändå sida vid sida fast på olika håll. Om man säger
ja,
så. Jag menar, du såg Jonossi, jag såg Jonossi, du såg Tool där i Norge, jag såg Tool på Tele2, inte om det var dagen innan eller dagen efter, men det var ju i samma
dagarna innan, tror jag.
Veva.
Ja.
Så det är ju kul att vi har kunnat nöta de spelningarna. Och både Jonossi och Tool är ju sådana som jag minns från året som ja, men det här var bra spelningar.
Ja.
Men om jag ska plocka ut något så är det ju ändå, och då kommer vi tillbaka till det här med att inte ha några förväntningar överhuvudtaget. Amon Amarth i Huskvarna.
Just det.
Som vi pratade om. När vi liksom åkte dit för att se Halo Effect och Insomnium som var förband. Och så bara, Amon Amarth huvudband, det är väl kul men det är ju inte så viktigt. Och sen bara, boom, jävlar. Ja. Vilken leverans. Vilken show. Och där liksom knockades man gör just den anledningen att det var inga förväntningar. Och
nej, så bara, precis.
Oh, men det här är ju bra. Det är ju svinbra.
Ja.
Så det är ju egentligen det. Det är fortfarande inte ett band som jag går hem och lyssnar på. Men det är ju ändå den spelningen som gjorde störst avtryck under året. Skulle jag nog. Sista helgen i augusti stängde sommaren liksom.
Ja. Nej, men det är ju ytterligare ett tecken och ett bevis på att musik ska upplevas live. För precis som du säger, sätta på Amon Amarth hemma. Ja, visst, det kan ju svänga ibland säkert. Men, och så få liksom den upplevelsen live. Blir ju någonting helt annat. Och det är ju precis som jag, det är ju liksom gå på hårdrocksfestival och liksom på något sätt förlustar mig och tycker att livet är alldeles underbart. Men jag skulle aldrig sätta på så mycket hårdrock hemma liksom och tycka att det är bra. Men det blir ju någonting helt annat när man får uppleva det live.
Ja, och när du pratar hårdrock så kan jag ju flika in där att hedersomnämnande till den här nostalgikvällen på Hovet som vi pratade om i något avsnitt för någon månad sedan med In Flames och Soil Work Art känner mig. Den minns jag ju också med värme just av de nostalgiska skälen.
Ja.
Men 2025 får väl bli ett år med fler spelningar då, helt enkelt.
Ja, och om vi får hålla kvar på det så har jag faktiskt en redan bokad. Den största spelningen jag någonsin kommer att gå på. Det är alltså, jag ska till London.
Du ska se två arga bröder som
nej,
har återförenats.
Nej, jag ska inte det. Nej, som tur är så ska jag inte det. Nej, däremot så ska jag till London Stadium, eller London Arena, eller vad det nu heter, och se Sam Fender.
Du ska det?
Jag ska det.
Fan, vad kul.
Ja, ja, det ska jag. Det
grattis.
Ska bli, tack så mycket. Det ska bli riktigt, riktigt häftigt.
Till sommaren eller när har vi
detta? Till den svenska nationaldagen.
6 juni.
Då firar jag den svenska flaggan i London.
Vackert.
Med typ 80 000 andra.
Är han så stor där borta?
Han alltså? Är så stor. Alltså, han är ju från Newcastle.
Ja. Ja, det bor så jävla mycket folk i det landet, man tänker inte på det.
Ja, det gör verkligen det. Och fotbollslaget då, Newcastle, spelar ju på en arena som heter St. James's Park.
Jajamän.
Och är en, som arenor är i fotbollstokiga England, stor.
Mm.
Och han lyckades alltså sälja ut den där jävla St. James's Park typ 3 gånger.
Åh jävlar.
Så han är ju verkligen en profet i sin egen stad. Och sen så sålde han ut, jag vet inte om det var 1 eller 2 eller 3 London arenor. För han är ju ute nu på, lite så brittisk och Europa-turné.
Mm.
Där han spelar på i väldigt stora arenor. Men tyvärr ingen i Sverige eller Norden ens en gång, tror jag.
Okej. Okay.
Så till sommaren ska jag se Sam Fender. Och sen så har jag även skickat in en pressakkrediteringsansökan till Tons of Rock.
Du ska tillbaka!
Vi får se. Men ansökan har skickats in i alla fall. För det var ganska bra line-up ändå, alltså.
Mm.
Det var lite Weezer och det var lite Green Day och...
Ja, de är ju superbra live, eller?
Green Day, alltså... För det var ju så här, Micke, vi måste ju prata om det här, att våran gamla gemensamma arbetsgivare, det var ju din arbetsgivare mer än min kanske, men Folkbladet.
Ja, de la ju ner nu vid årsskiftet, tyvärr.
Ja, precis. Lillebrorstidningen i Norrköping, Folkbladet, gick ju äntligen, får man väl säga, i graven. De har ju stått med både 1,5 fot i den där graven många, många år nu.
Ja.
Och jag vet inte om det var liksom något medvetet val, att man liksom öppnade upp allt, för sidor är ju inte, eller tidningar är ju inte öppna nu för tiden, det är ju Nej. Låst och det är prenumeration och allt, men så jag gick igenom gamla artiklar och recensioner som man hade skrivit då i
Folkbladet. Ja, det är fantastiskt att gå så här minnenas allé 10, 15, 20 år tillbaka i tiden.
Ja, och jag tror...
Oj, jag har skrivit det här, det var ju rätt bra.
Precis, och jag tror ändå att det blev 2 Bråvalla spelningar eller festivaler, tror jag, för Folkbladet, bland annat då Green Day.
Ja.
Som jag sågade sönder och samman.
Ja, men det var ju en hopplöst usel spelning.
Ja, jättedålig spelning. Så mina största sågningar jag gjorde på Bråvalla var Green Day och Tenacious D.
Stackare som behövde genomlida den spelningen.
Ja, faktiskt. Men så jag vet inte. Om det nu blir en tripp till Slätta, Ekeberg Slätta i år igen, så får de motbevisa mig här nu.
Ja, men då är det ändå ganska stora grejer du har tilltänkta för 2025. Jag har
rätt mycket
bokat redan, men det är mer av små spelarkaraktär då i jämförelse. Det har Ron Pope här om några veckor. Sen är det ju Kite on Ice i månadsskiftet februari. I nyöppnade Globen. Ska ner till Göteborg och se Throne. Moderna mangelnissa där som kommer med några amerikanska andra mangelgäng i släptåg. Och sen är det ju Melody Club då, som sagt. Och
just det.
Gröna Lund har ju börjat släppa lite artister. Sepultura ska dit på sin avskedsturné till exempel. Så.
Vilka, alltså, det är så konstigt det här nu. För vilka är nu Sepultura liksom?
Sepultura är ju det brasilianska bandet som bildades och växte fram med bröderna Cavalera. Som sen hoppat av i olika omgångar.
Ja, så är nu någon av Cavalera-bröderna med i Sepultura?
Nej,
som turnerar
det
nu
har de
som
ju
Sepultura.
Inte varit på 20-25 år.
Nej,
typ.
För jag såg ju något i somras på Tons of Rock.
Det var väl bröderna Cavalera?
Det var bröderna Cavalera, ja. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad de hette. Det bandet. Det
hette, de heter väl bara Max och Igor, va? Tror jag.
Ja, det kanske är något sånt.
Och de spelar typ de tidiga Sepultura-låtarna när de typ var ett black metal-band i stort sett. Eller
ja,
thrash,
det var
liksom. Det var innan Roots
trashigt.
Och all det här tribal metal-grejen som kom sen.
Ja, för jag minns att jag skickade till dig. Vilka är det här liksom? För Max Cavalera är ju svår att ta fel på liksom.
Ja, och det är väl egentligen bara han som heter Andreas Kisser, va, som har varit med i 100 000 år.
Okay.
Å andra sidan, sångaren som kör med Sepultura nu, han har ju varit med sedan millennieskiftet, så han
är, ja, men precis, sjukt
gammal i gamet, även om det inte är original liksom.
Eller om han är amerikan.
Han är nog amerikan, va? Okay. Derek Green.
Ja, okay. Ja, han sjunger otroligt, sjunger och sjunger, men han är otroligt cool i alla fall.
Ja, sen hoppade ju trummisen, vad heter den, Eloy Casagrande av för att hoppa på Slipknot istället.
Just det.
Och då tog de in någon typ amerikansk 21-åring som är hälften så ung som resten av laget, men, eller resten av bandet, men säkert spela snabbt.
Spela fort.
Ja.
Ja. Och på tal om spelningar så hoppas jag att jag ska gå och se Sveriges bästa liveband om några dagar. Den tokiga orkestern från Nybro.
Avantgardet.
Avantgardet kommer till Linköping.
Åh, då måste du ju
på
gå
Platens.
Kolla på. Det var länge sedan man var på Platens. Fantastiskt att det finns kvar.
Ja, det var
ner för den där jävla trappan i källaren där. Och
livsfarlig spelning egentligen, om någonting skulle hända.
Ja, verkligen.
Var inte du där nere någon gång när det började brinna?
Jo, på Raised Fist, det började brinna i liksom PA-högtalarstacken.
Det är klart, det är typiskt Raised Fist också.
Sprang fram en jävel och hällde sin öl på elden.
Hjälpte då?
Ja, lite grann.
Jag har sett ganska bra spel, jag har sett Backyard Babies där nere, det var så in i helvete bra.
Ja, det är ju en klaustrofobiskt svettig lokal.
Ja. Och då tänker jag att avantgardet passar perfekt där nere.
Alldeles utomordentligt.
Alldeles utomordentligt.
Men det kan bli ett bra konsertår då.
Ja, men det tror jag. Det är ganska stora saker i pipelinen, som vi säger.
Vill du säga något mer om 2024 innan vi blickar helt framåt?
Nej, men alltså jag hade väl lite sådär... det kommer ju säkert vilken dag som helst... en drevets lista över de bästa låtarna för 2024. Men jag skulle ändå bara vilja dra min topp 5.
Låt höra.
Vilka låtar jag hade som de 5 bästa under 2024. Och ettan då är ju svårt att inte ta Billie Eilish med Birds of a Feather.
Jag får mig att prata om.
Ja, när den kom precis så pratade jag om den och tyckte att det här var en ganska bra poplåt från Billie Eilish. Men den växte och växte och växte och blev till slut den bästa låten 2024.
Mm.
Låt nummer 2, Johannes Reyes version av Cardigans Communication, Brustna hjärtan 2.
Mm.
Fick också bli någon slags den växte och växte och växte och ja, trots att det var en tolkning och lite sådär så nej, satan så bra låt. Tredje låten, det här superduper samarbetet som inte borde funka, Bruno Mars, Lady Gaga, Die with a Smile.
Just det.
Wow. Den funkade, verkligen. På plats 4, Zach Bryan, som jag pratade ganska mycket om, släppte ju en skiva som hette någonting. Och på den fanns en låt som heter Towers, som gick löjligt varm här hemma.
Mm.
Och på plats nummer 5 landade Sam Fender, som släppte första singeln från skivan som heter People Watching. Så där är min topp 5.
Ja, den känns ändå ganska bekant om man har följt den här podden under 2024.
Ja, men Sverige. Och sen blir det ju alltid så där när man ska sitta och plocka ut. För det här året hade jag ingen 2024-lista.
Nej.
Och då blir det ganska svårt. För jag vet ju liksom, vi har ju suttit här och pratat så mycket om. Och idag vill jag prata om en ny låt som har kommit. Och nu ska vi prata om en färsking. Och men så bara, fan, vilken var det?
Ja, men man släpper och går vidare.
Ja, men så är det ju. Vissa
och det har
låtar...
med ålderomliga hjärnan att göra, tror jag.
Ja, och sen är det ju så att vissa låtar är svinbra i 5 lyssningar. Sen håller de liksom inte så mycket längre. Men vissa låtar är ju faktiskt, de håller ju över 1000 lyssningar och är fortfarande lika bra.
Ja, absolut. Och kul att du nämner det där med att du inte hade någon 2024-lista. För jag kommer inte ge dig någon topp 5-lista av låtar för året. För jag minns inte, eller talat. Jag funkar inte så längre. Och de två senaste, eller de... Nej, i hur många år som helst har jag alltid gjort den där. 1 januari, nu gör jag en ny lista som heter året. Och sen fyller jag på den under årets gång. Med låtar som jag tycker är svinbra. Men de två senaste åren, 24 och 23, har gått tillbaka till dem där. Så ligger det 5-6 låtar och skrapar där. Och man bara, aha.
Och de här var inte så bra.
Nej, lite så också. Och jag har liksom inte fyllt på den. Så att jag tog ett aktivt beslut. I år gör jag fan ingen lista. För det blir bara deprimerande att... gå tillbaka till den och se att man inte har lagt in något i den. Jag tror att jag liksom kommit till peace med mig själv, accepterat att jag kommer inte att hänga med. Jag har inte örat mot rälsen och är den här allvetande personen längre som kan allt i alla genrer, utan jag kommer liksom köpa att jag går i min egen lilla ram på något sätt. Så behöver man inte ha förväntningar på sig själv. Kliver officiellt ut ur rollen som musikjournalist och in till att vara enbart musikentusiast. Tycker jag låter som ett skönt år.
Oj, vad häftigt.
Ja, men,
alltså vad skönt det måste kännas.
Ja, lite faktiskt. Efter alla år av recenserande och sånt som man liksom så här, måste ha den senaste referensen bakom örat. Men nej, fan, jag skiter i det i år.
Och jag är inte där. Jag är fortfarande liksom att jag känner att jag har den här hungern.
Ja, men hunger, det handlar inte om det. Det handlar om självinsikt. Att jag förstår att jag kommer inte hänga med.
Nej, och och
då blir det ju liksom bara
så.
En enda stor motluten uppförsbacke att försöka hänga med.
Ja, du menar så. Ja, men där...
Så jag tänker att jag sänker garden istället. Och så här, men jag accepterar läget och så... Men hungern, den finns ju där.
Ja.
Nej, det kommer fortfarande vara superhungrig på nya låtar och liksom upptäckter och spelningar och kickar. Liksom. Men behöver inte veta allt.
Nej, och då skriver jag under 100%. Det är ungefär som att köra någon slags musikquiz med en 15-åring. Det finns inte en chans.
Nej.
Inte en chans.
Nej.
Nej, men vem är det här? Ja, men det här är ju den och den. Den har 2 miljarder streams. Okej, aldrig hört.
Och så kan jag känna även när det är mainstream liksom quiz med lite äldre. Att jag har liksom släppt det där lite för mycket. Jag är lite för mycket inne i obskyra genrer för att bli en allvetande bra quizmedlem.
Ja, och jag håller med. Och samtidigt, jag är likadan liksom. Jag har min bubbla, om en ganska stor bubbla. Men... det har ju blivit svårare och svårare för nya saker att ta sig in i den här bubblan.
Mm.
Och där är väl jag, precis som du säger, det är ganska okej. Okay. Visst, det kan släppas igenom något i filtret som jag kan lyssna på. Men det är inget sådär som jag känner att, nej, det är okej, okay, jag behöver inte veta allt.
Nej,
så,
precis.
Det är lugnt. Nej, jag vet inte vem det här är. Oh, men du skriver ju om musik och så. Ja, men vad då? Jag behöver inte kunna allt.
Men kul att du nämnde quiz för övrigt. För vi spelade det här spelet i det var på nyårsafton, tror jag. Till och med. Hitster, eller vad det heter. Där man liksom...
Ja, det har jag hört talas om.
Drar en massa kort och liksom så ska man spela låtar och så ska man tidsbestämma liksom...
Just
när kom den här låten
den
och så har du kanske 67 på ett kort och 93 på ett annat, så ska du veta liksom om det finns däremellan. Jävligt roligt var det, men var svårt. Alltså, apropå det här med att tiden springer ifrån en och att man tror att man har koll, men att man inte har koll. För känslan var ju hela tiden att den här låten, det är inte så länge sedan den kom. 2001. Vad? Kom den 2001? Den här låten, den här kommer jag ihåg. Den här var en hit. Det kan ju inte vara, men 2012? Nej, den kom 97. Liksom man, väldigt mycket man tappar konceptet av tid när hits kom. Så att man får liksom antingen hänga upp det på händelser, andra händelser i livet, eller produktionen. För jag menar, en 80-talslåt kan du ju plocka ganska lätt på. Ja, men så här producerade man på 80-talet.
Ja, men
fast då kom väl åt även 79 då, bara för det. Liksom,
det
är svårare än man tror.
Men samtidigt är det ju så här att musik förut hade vi ju var för sig. Förstår du vad jag menar?
Mm.
i form av CD-skivor eller vad det var. De stod var för sig, bam, pappa. Nu har vi ju hällt ner allting i en enda stor jävla säck istället.
Ja, exakt.
Och då blir det ju svårt, för allt faller ju bara i samma.
Men det verkar vara lite så här mode med musikspel. Det har väl kommit något hårdrockspel, ja, som heter Spela snabbare också. Tycker jag var ett roligt namn.
Vi hade ju någon slags julavslutning på jobbet och vi skulle ha någon musikquiz också, som var den konstigaste musikquizen jag varit med om i hela mitt liv. Men ja, jag vann i alla fall. Men ja, den var jättekonstig med världens... Vi hade någon trubadur som spelade, förstår du?
Okej.
Okay. Jag satt och spelade och så skulle han då hålla i quizet också. Det var ingen som såg på jobbet liksom, så jag kan ju kritisera här nu. Men så jävla flum i huvudet var han. Och på trean här står det ju A och B, men det är inte A och B. Skriv bara vart ni känner för.
Så ni fattar inte ens frågorna?
Nej, typ inte. Men vad jag vill ta med mig från det här är att jag vann i alla fall.
Ja, det var jag. Grattis till dig.
Tack så jättemycket. Vad har vi för nytt att komma med? För jag tänker de som slår på radion här och tänker, varför i hela friden ska jag hänga med Musikrådet ett år till?
För att man vet aldrig vad som ska komma.
Det har du helt rätt i.
Men det vet inte vi heller.
Nej, det vet vi inte. Men en sak,
ja,
vet vi ju faktiskt, som kommer vara lite nytt.
Eller
inför 2025. Ny gammalt, ja. Vi har dammat av.
Ett gammalt succésegment, ja.
Men det tycker jag väl ändå.
I nostalgins namn, vi hänger ju oss åt att vara nostalgiska ibland.
Ja.
Och en gång i den här poddens begynnelse hade vi ju faktiskt ett stående inslag som hette Skivcirkeln.
Ja.
Där vi valde ut en skiva som vi båda två lyssnade på och sen... sa vi saker om den i påföljande avsnitt. Och det var ju jävligt roligt.
Det var jäkligt kul tills jag en gång valde ut en Bruce Springsteen live-skiva som jag inte riktigt hade researchat, som visade sig vara 3,5 timme lång. Så den tar ju jag på mig, såklart.
Och sen självdog segmentet.
Men lite så.
Nej, men som allt annat, vi blev väl lite trötta på det där, gick vidare med något annat och så. Men sen, i alla fall, jag har gått och liksom funderat på det här fallet. Det var ändå rätt kul, för det utmanade och gjorde att man fick lyssna på plattor som man ändå inte hade gjort på något sätt.
Precis, och dels då skivor som man aldrig hade hört, som du presenterade, alltså att du kunde komma med en skiva, och det är ju skivor som jag inte har hört. Men också en lite intressant sak är ju skivor som man liksom lyssnade på då det begav sig.
Mm.
Att hur låter det här idag, tycker jag också var ganska intressant att lyssna på, för det är ju ändå ganska andra öron man lyssnar på musik idag än vad man gjorde när man var liksom ungdomlig.
Ja,
så.
Och man får också en lite annan syn på plattor när man lyssnar på dem tillsammans med någon annan på något sätt. Och
absolut.
Vrider och vänder åsikter om gamla eller nya plattor.
Mm. Absolut.
Så att vi återgår till konceptet Skivcirkeln det här året 2025. Ja. Kanske inte varje avsnitt, kanske inte varje månad när vi känner för det. Det kan dyka upp lite nu och då, lite flytande som allt annat.
Ja, men lite så. Och ni som säger att, nej men vadå, kommer det inga lister längre? Det är klart att det kommer dyka upp någon lista här och var.
Vi är inte de som tar bort allt. Det är roligt.
Herregud. Det är väl jättekul att göra lister.
Oh ja.
Inte varje vecka kanske.
Kanske inte varje månad, men ibland som allt annat.
Ja. Det kommer dyka upp lister och det kommer dyka upp skivcirklar. Och, ja.
Är du beredd på att ta en skivcirkel till nästa avsnitt? Det är 155.
Oj, det är så stor. Hörde du att jag tog fram en penna här nu? Jag tänkte faktiskt skriva ner.
Blev liksom så här,
Jag ska skriva ner här vilken artist och skiva det är jag ska
lyssna
på. Jag
har valt ut en skiva faktiskt.
Oj, vad spännande.
Och jag menar, man ska ju ner i vinylbacken och gräva i såna här programpunkter egentligen. Det blir ofta dammigt och gammalt och så där. Jag tänkte att vi ska tillbaka till skarven 80- och 90-tal.
Oj.
Och fick Tom Petty.
Oj!
Hans första liksom soloplatta, alltså under eget namn då, inte Tom Petty and the Heartbreakers.
Nej, okej. Okay.
Utan hans, ja, den första soloskivan helt enkelt, Full Moon Fever.
Full Moon Fever.
Mm. Det är en sån där platta som man inte tänker på att man har hört, men som när man sen lyssnar på säkert hör att det bara är hits som man har hört, fast i massa andra sammanhang.
Vad intressant, för att Tom Petty är ju en sån artist som liksom har gått med den hela ens liv i stort sett. Man har ju alltid vetat vem Tom Petty är.
Ja.
Men jag har nog liksom aldrig riktigt lyssnat på Tom Petty.
Då sitter vi i exakt samma båt. Ja. Det är min position också. Man känner till Tom Petty and the Heartbreakers. Man vet vad Traveling Wilburys var.
Ja,
liksom sådär. Man vet att han har dött och att han hade en solokarriär.
Ja. Och är ju ändå ett väldigt, väldigt stort och aktat namn.
Väldigt aktat namn.
Wow,
vad
intressant.
Vi gräver i den här skivan och så ser vi vad vi kommer ut med på andra sidan.
Vilken otroligt stark öppning du gör i skivcirkeln.
Vi får se, det kanske blir så entusiastiskt att vi måste ha den varje avsnitt.
Det kan vara så. Och så kommer jag med något som bara...
Nej, vi skiter
i det. Gör ingen mer skivcirkel nu, för det här var inget bra.
Fast det är nästan, när det är dåligt, det blir som roligast. Kommer ihåg när vi gjorde Cardigans Gran Turismo? En uppblåst skiva så bara, va? Ja. Så här? Mm. Jättedåligt.
Ja, det var den var inte bra. Jag hade ju även med någon Madrugada skiva kommer jag ihåg.
Ja, det var nog min första kontakt med det bandet tror jag.
Ja,
faktiskt.
Och jag tror att, för jag minns att det fanns en eller två låtar på den skivan som var så här, shit så bra, som jag lyssnade på lång tid därefter.
Mm.
Och jag tror den skivan är borta från Spotify nu.
Va?
Mm, jag tror det.
Nej då.
Mm, det var inte bra.
Vi tyckte den var för bra helt enkelt. Så de bara, det här går inte. Den får vi ta bort.
Det funkar inte. Vet du. Det funkar inte.
Men ja, då har vi startat 2025 då på ett ganska bra sätt tycker jag.
Som vi har startat. Ja, stark öppning. Hur ska vi...
Hur ska vi kunna följa upp det här när vi inte får prata om 2024?
Nej, det går inte. Det är som att öppna med mannen i vita hatten nu.
Nej, det går inte. Den ska alltid vara sist.
Det går inte.
Ja, det är inte långt kvar till Kents spelningar nu.
När var de då?
Mars. Inte mars, va?
Vet du att jag har pratat med ganska många stora Kent-fans. Och ingen ska gå på konserten.
Bra.
Ja, det sa jag med. Men då är ju min fråga istället så här. Vem är det då som ska gå på konsert?
Det är exakt alla de här populisterna som går när det är Bruce på Ullevi och sånt. För att det är ju den spelningen man ska gå på. Det är skitsamma vad det är för band. Det är bara
för
en sån spelning
en
man ska vara där. För det är en folkfest. Typ.
Ja. Ja, och de kanske har en poäng i det de säger också, Kent. Det kanske man ska ge dem, att de har fått så mycket nya fans på vägen sen de la ner. Att det här är en chans för dem att se Kent live. Men jag tror inte det är så många nya kan de inte ha fått.
Nej. Jag tror bara det är pengarna som ska in, ja.
Ja, det tror jag. Men om man bara får se in lite i spåkulan. Du nämnde ju de här arga bröderna från Manchester. Deras turné ska ju bli otroligt spännande att följa.
Oh, ja, verkligen, verkligen.
För att det är ju inte många experter som tror att den här konserten kommer att, eller vet du det, turnén kommer att fullföljas.
De kommer bli arga på varandra och så kommer de blåsa av.
Ja, och jag såg något live-klipp på Liam innan. Det låter inte bra. Hur mår hans röst liksom? De ska göra ganska så många spelningar.
Mm.
Ja. Så det är ganska många parametrar som talar för att det kan bli ett ganska stort debacle.
Men det är en ganska stor apparat runt omkring, inte bara själva spelningen. Jag pratade med en polare i mellandagarna som var på besök, som hade fått tag på biljetter till Wembley.
Ja.
Och ska gå och se dem där liksom, och vara så här eld och lågor över det. Ja, okej, biljetterna fixade, men sen då? De kände någon som de kunde bo hos där. Det var väl, okej, boende fixat. Men resan, finns inga flygbiljetter. Och de flygen som kommer upp är ju liksom on demand på något sätt, extra insatta på grund av trycket, och då kostar de ju därefter, så att det är ju
Alltså på grund av ja, spelningen?
Ja, liksom. Ja, det är så mycket folk som ska in för att se det här så det går inte att få tag i.
Oh,
så att de satt ju liksom bara, jag vet inte hur vi ska ta oss dit. Det som var liksom nästa idé i planen var ju då att hyra en bil och så köra dit.
Alltså, ja, Frankrikevägen.
Ja, Doverkallevägen vägen där liksom. Fick bli en veckas roadtrip för att ta sig till London och se Oasis.
Ja. Ja, för jag vet inte, de har väl några på rad där, va, tror jag.
Ja, där.
Ja, som du säger, det är en ganska, det är en otroligt stor happening liksom.
Ja, och så är det ju en jävla ö också, så du måste ju flyga in eller komma med bro eller båt. Det är, ja, det är inte som om det var ett grannland där alla kan köra in från alla möjliga håll.
Nej, precis. Jag vet inte, de här färgerna som gick för, om de går fortfarande, Göteborg till...
Du menar de som tar ett dygn?
Ja.
Ja, nej, ingen aning.
Jag vet inte. Jag minns en kompis till mig, de skulle åka på en sån här fotbollsavslutning. Mm. Det här är ju säkert 30 år sedan nu. Och de skulle typ åka Göteborg till, jag vet inte vart den där färjan gick, om det var London eller om det var ännu längre upp i landet. Och det blåste ju något så in i helvete på den där färjan. Och den skaka och den krängde och saker liksom rasa och folk låg liksom.
Mm, känner igen det där.
Spydde. Och han liksom frågar någon som jobbar så här, ursäkta, ska det blåsa så här hela vägen? Och han då liksom får ett så här uppgivet svar och så här, du, vi är inte uppe på öppet haven. Och då, där och då när jag hörde den historien, sa jag ska aldrig ta färjan till England.
Nej, det är nog fan enda gången jag har spytt av sjösjuka, det är på en sån här Englands båt.
Ja.
För många, många år sedan.
Kommer du ihåg vart den gick då?
Nej, ingen aning. Göteborg gick den från i alla fall.
Ja, jag vet inte fan om den inte går liksom upp till Newcastle eller något sånt där. Eller kanske finns andra någonstans. Jag vet inte.
Jag känner som att det är ett ämne för en annan podd.
Ja, men det är det.
Marinlivspodden kanske.
Ja, det stora marinavsnittet.
Ja, ja, det finns ju mycket bra musik om
mycket
det som händer i undervattensvärlden. Oj. Nere på djupet. Där har vi ett avsnitt.
Där har vi ett avsnitt, tror jag.
Men tack punkt för att ni har lyssnat den här gången.
Ja, tack så jättemycket. Följ oss. Fortsätt följ oss och fortsätt höra av er. Vi finns ju... Ja, men vi finns där ni finns. Tror vi. Och det är vart då, Micke Mjörnberg?
X, ja. Facebook, TikTok, Instagram, mail.
Mm.
Och så finns vi ju i alla poddappar också, såklart.
Ja, precis.
Och det har vi inte sagt, men i avsnittsbeskrivningen så finns det ju alltid en fin länk till en spellista där man kan hitta all musik som vi pratar om.
Ja. Och alltså jag kanske är ganska så objektiv här nu. Säger man så? Jag lär mig aldrig. Är jag objektiv eller subjektiv?
Det beror på vad du ska säga.
Jag ska tala för oss.
Ja, då är du ganska subjektiv. Men det är ju en objektiv sanning att vi har...
Ja, just det. Objektiv, då är man lite så här neutral.
Exakt.
Okej. Då ska jag vara lite subjektiv här och säga att de här spellisterna, de är riktigt, riktigt bra och faktiskt väldigt roliga att lyssna på.
Även i efterhand faktiskt.
Även i efterhand, för att ja, men det är ju otroligt blandade lister, högt och lågt,
ja, kan man väl sagt säga.
Så de är, lyssna in dem. Det finns, har du missat så finns det 155 lister att lyssna på. Så ja, håll till godo med dem.
Gör så.
Och fortsätt sprid Musikrådet Gospeln även detta år.
2025.
Vi är igång, damer och herrar. Ja, tack för att ni lyssnar. Tack för att ni hör av er. Tills nästa gång, ha det så bra. Hej då!